Herre, vi tackar dig just nu för den här kvällen. Vi ber Jesus att du välsignar vår stund tillsammans. Vi ber att vi skulle vara stilla i våra hjärtan. Vi ska vara fokuserade. Jesus, vi ber för det som du ska göra nu bland oss. Och Herre, vi vet inte hur vi ska närma oss ditt ord många gånger. Men vi ber bara att du skulle öppna våra hjärtan på ett fantastiskt sätt att förstå det som du har förberett för oss. Vi ber i ditt namn, Jesus. Amen. Tänkte bara på ordet frihet. Det är ju ett ord som många människor använder idag. Och ofta ganska sådär löst. Man talar om frihet i olika sammanhang. Det kan vara sexuell frihet. Det kan vara ekonomisk frihet. Det kan vara politisk frihet. Det kan vara en massa olika typer av frihet. Och jag tänkte på det här, liksom, hur fria är vi egentligen? Många säger, men hur kan man vara fri i den här världen? Liksom? Det är en fallen värld, det är en korrumperad värld och så vidare. Och det är sant, men jag tänkte läsa några skriftställen här. Och sen tala över ämnet frihet i en fallen värld. Frihet i en fallen värld. Vi kan börja med att läsa från Johannes evangeliets första kapitel, Johannes 1 och verserna 1 till och med 5. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till. Och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Så här ser vi bara några tankar, att allt det som finns i den här världen, det har kommit av Gud. Så med andra ord, den skapelse vi lever i, den här världen, den kommer från Gud. Även då den är fallen. Jag tänkte på några andra versar också i samma bok, Johannes 3:16. Så har vi några kända ord: till så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och ordet för världen här, det betyder inte att Gud älskar den här fallna världen och alla grejer som man kan göra i denna fallna värld, utan det betyder att Gud älskar de människor som är del av detta fallna system. Och därför så är det så att Gud älskar den här världen, inte synden i världen, men syndarna som han vill frälsa. Okej, och därför kan vi också läsa i första Johannes, vi läser flera stycken här nu, men första Johannes 2 och verserna 15 till 17. Så första Johannes 15 2, 15 till 17. Älska inte världen. Så Gud älskar världen, men vi ska inte älska världen. Men Gud älskar inte världens synd. Han älskar människorna som lever i denna värld. Men här står det: älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Ty allt som finns i världen, köttets begär, ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgås, men den som gör Guds vilja förblir i evighet. Två versar till, och nu från Gamla testamentet. Och det är i Saltaren 24, verserna 1 och 2. Så Saltaren 24, 1 och 2. Av David en psalm: jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren, världen och de som bor i den. Till han har grundlagt den på haven och givit den fäste på strömmande vatten. Så här ser vi att jorden tillhör Herren och allt som finns på den. Så med andra ord, Gud älskar den materiella världen. Ibland så talar människor i termer som att ja, det som är fysiskt och det som är materiellt, det kan inte vara något gott. En del har vi säkert hört talas om termen gnosticism, som kommer av ett grekiskt ord som betyder kunskap. Så det är alltså kunskapsläran. Och gnostikerna, de har liksom sån här exklusiv kunskap som ingen annan har. Så att om man tar del av den kunskapen, då kan man liksom leva det här livet. Men den här gnosticismen, den brukar ha två olika vägar, som alltid när det är någonting som är en felaktig lära, tar olika vägar så här liksom. En extrem detalj, eller vad säger man, en extrem väg eller en annan extrem väg. Och det är väldigt intressant att se hur en del av gnosticismen den tog den här vägen liksom, att man skulle, allting som var andligt var fel, förlåt mig, allt som var fysiskt och materiellt var fel. Och det betyder att kroppen var egentligen någonting som var ont, och den var ett fängelse för själen, och man skulle egentligen bara späka sin kropp och förneka kroppen dess behov. Det var en form av gnosticism. Den andra formen av gnosticism sa, ja men vi har ju en kropp, den är materiell, den har ingen betydelse, den är bara ett skal som vi lever i. Som andra ord, varför inte passa på att njuta? Så där har vi liksom de två dikerna, om man så säger, i kristendomen. Den ena, att man går in i någon form av asketism, en extrem lagiskhet. Eller så lever man i någon slags lössläppthet, inga normer överhuvudtaget, och tar nåden som en ursäkt för att synda. Men ingen av dessa är rätt, uppenbarligen. Men världen är inte ont i sig. Det är världens system som är ont. Och den synden har penetrerat varje del av den här världen. Varenda, spelar ingen roll vart vi går i den här världen, så har liksom synden på något sätt satt sitt sigill på det. Och ni kanske har märkt att allting som finns i den här världen, det antingen ruttnar eller rostar eller går sönder så småningom. Därför att det är en fallen värld. Och människan är också föremål för synden och dödens lag. Det vill säga alla människor dör så småningom på grund av synden. Och jag tänkte på tre olika saker som vi ska tala om ikväll. Och det första är att vi har frihet från syndens och dödens lag. Frihet från syndens och dödens lag. Vi kan läsa Romarbrevet 8 och verserna 1 och 2. Romarbrevet 8, 1 och 2. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Som andra ord, vers 2 förklarar vers 1. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Det betyder inte att jag inte kan bli fördömd om jag gör det som är fel. Men det betyder att jag kan inte komma och bli ställd. Alltså jag kan inte bli anklagad för min synd. Det kommer inte att gå, därför att synden är redan betald. Och det står för att till livets andes lag har i Kristus gjort mig fri från synden och dödens lag. Och vad är det här som är så speciellt med det här? Jo, det talar om två olika lagar. Och ni vet, när man är bunden till en lag, det är ingenting man kan göra liksom. Lagen har sagt sitt och jag kommer att hållas ansvarig inför Gud på grund för detta. Och i Romarbrevet kapitel 7, alltså kapitlet innan här, så står det att om en kvinna är gift så är hon bunden till sin man, men om mannen dör så är hon fri från den här lagen som hon tidigare stod under. Och han talar om här liksom att vi var bundna till någonting. Vi var bundna till synden och dödens lag. Det vill säga, oavsett hur gott vi lever eller hur bra saker vi gör, så på grund av synden så dör vi. Och vi är under den lagen. Men om mannen dör så står det att nu är hon fri att gifta sig med någon annan. Och på samma sätt är det att Kristus betalade priset. Och det betyder att synden har inte längre sitt grepp över de människor som tror. Döden råder i världen från Adam tills idag och ända tills Kristus kommer tillbaka. Men för de som har trott så har synden och dödens lag inte längre någon makt över oss. På grund av att en annan lag nu är gällande. Och vad är det för en lag? Jo, det är livets andes lag. Så det betyder att när jag tror på Jesus Kristus så sätter han mig fri från synden och dödens lag. Och jag har nu kommit under en annan lag, det vill säga livets andes lag. Och den här illustrationen, den hittar vi kanske på ett sätt bäst i flygplansvärlden. Hur kan ett flygplan flyga? Vi vet om tyngdlagen. Tyngdlagen säger att allting som går upp måste komma ner. Man kastar upp någonting och det kommer ner. Men på grund av att det finns en annan lag som vi kallar för aerodynamikens lag, så kan den lagen så att säga övervinna tyngdkraften. Och det är därför som ett plan kan lyfta och inte bara åka upp en stund utan verkligen stanna där uppe. Så det här är en bra illustration för att visa vad vi har för en frihet. Därför att människor i den här världen har inte den friheten. Människor kan säga att de har alla möjliga former av frihet. Sexuell frihet, ekonomisk frihet, politisk frihet och så vidare. Men människor är egentligen fångna i en massa olika saker. Många tror att man kan köpa frihet i en flaska i form av alkohol. Människor tror att man kan köpa frihet i form av en spruta, kanske någon form av drog. Människor tror att man kan liksom köpa eller skaffa sig frihet i den här världen, men det finns ingen frihet där. Vi är alla fångna, vi är alla under en lag, nämligen synden och dödens lag. Det spelar ingen roll hur religiös jag är, hur god jag är, hur mycket jag gör i den här världen. Jag kommer fortfarande att vara fånge under det här. Jag har ingen frihet. Men för den som har trott på Kristus så har jag kommit under en annan lag. Och i Galaterbrevet 5:1 står det att vi har blivit fria för att förbli fria. Och det betyder att Gud har inte kallat oss liksom, okej, nu är du frälst, nu har du liksom övervunnit den här lagen, du kommer till himmelen. Men han vill att vi ska fortsätta att bli fria på olika områden i våra liv. Och i Johannes 8 kan vi läsa här. Jag läste några verser redan i Johannes, men Johannes 8 och verserna börjar i 31 här och läsa fram till 32. Jesus sa det till de judar som hade satt tro till honom: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Så han säger inte att om ni förblir i mitt ord så fortsätter ni att vara frälsta. De är redan frälsta, men han säger att om ni förblir i mitt ord är ni mina lärjungar. Så vad är det som karaktäriserar en lärjunge? Det är att han eller hon förblir i ordet. Det är det som lärjungaskapet är. Och då säger han i vers 32, och ni ska förstå sanningen. Det är inte bara liksom att förstå sanningen om evigt liv i Kristus. Men sanningen i bemärkelsen att jag blir kontinuerligt fri. Därför sen står det, och sanningen ska göra er fria. Och på ett annat ställe står det att den sonen gör fri blir verkligen fri. Och jag tänker på det här att det finns många människor som missbrukar friheten. Första Korinthierbrevet 10:23, andra Korinthierbrevet 3:17, men även Galaterbrevet 5:13 talar om att vi missbrukar friheten. Och ni vet liksom hur människor säger, men jag har min sann frihet att göra vissa saker. Men friheten är personlig, men den är inte privat. Vi tror alltid att om jag syndar så där i skymundan så drabbar det ingen annan. Men det gör det alltid. På ett eller annat sätt, pris, eller synden har alltid ett pris. Synden påverkar alltid andra människor på ett eller annat sätt. Så vi har frihet från synden, syndens och dödens lag. Och hur har vi fått den friheten? Jo, genom att vi har kommit under en annan lag, nämligen livets andes lag. Och på samma sätt som flygplanet lyfter, trots tyngdlagen, på grund av att en ny och annorlunda lag finns där, nämligen aerodynamikens lag. Och det är inte det intressant att det här finns redan där. Här går en hel värld och tror sig ha frihet men har det inte. Men den här friheten finns där. Det är bara det att innan flygplan har bara funnits i 100 år ungefär drygt. Men liksom lagen, aerodynamikens lag, fanns redan där. Det var bara att ingen hade upptäckt den. Och det är samma sak. Gud har satt Jesu fullbordade verk in i den här världen. Och var och en som tror kan bli fri från synden och dödens lag. Men jag behöver tro. Jag behöver tro. Och gör jag det så kommer också, då kommer det inte att finnas någon fördömelse för den som är i Kristus, för livets andes lag har gjort mig fri. Så frihet från synden och dödens lag, men sen tänkte jag också på, ursäkta, frihet som en princip. Frihet som en princip. Den ultimata friheten kommer vi inte att uppleva förrän uppståndelsen sker. Jesus kommer tillbaka. Men det talas väldigt mycket om frihet idag. Och jag hävdar att frihet kan bara förstås om vi har en förståelse av absolut sanning. Om vi inte har en förståelse av absolut sanning, då kommer vi heller inte att kunna förstå frihet. Därför att någon säger, men jag är fri att göra det här och det här. Ja, men jag förstår inte att friheten som jag har fått av Gud också för med sig konsekvenser. Det vill säga, om jag gör någonting och säger, åh, det är min frihet. Och säger, men vänta nu, nu blev det så här. Ja, men det kallas konsekvenser. Nej, 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 de vill jag inte ha. Jag vill bara ha friheten att göra vad jag vill, inte konsekvenserna som följer. Gud säger, men det är inte spelreglerna. Friheten har du, men du måste hantera konsekvenserna. Det är det som är problemet med mänskligheten. Mänskligheten vill ha frihet, Gud säger varsågod, men problemet är att vi inte vill ha konsekvenserna. Och de finns där. Så absolut sanning. Gud har satt upp vissa regler. Gud har gett oss vissa parametrar. Om vi förhåller oss rätt i honom, om vi lever inom ramen av detta, då har vi sann frihet. På 60-talet så var det den sexuella revolutionen. Alla skulle ut och göra sin grej. Hur som helst, när som helst, var som helst, med vem som helst. Konsekvenserna. Familjen är förstörd idag. 50-60 år senare. Helt och hållet. Helt och hållet. Konsekvenserna. Problemen är överallt runt omkring oss. Jo, men vi vill ha frihet. Ni får frihet. Men konsekvenserna är där. Och det är viktigt. Så frihet är en princip. Gud har gett oss frihet. Han har gett oss möjligheten att uppleva frihet. Men bara inom ramen av det som han har satt upp för oss. Och jag tänkte på det. Att vi tänker ibland liksom. Hur kan jag vara andlig egentligen? Jag har ju gått igenom så mycket i mitt liv. Jag har liksom gått igenom en skilsmässa. Jag har haft, tagit en abort liksom. Jag har haft olika missbruk. Eller jag har levt orent och felaktigt och lögnaktigt. Och allt vad det kan vara liksom. Okej, välkommen till klubben. Det är där vi är. Och att det handlar inte om hur mycket skräp jag för med mig eller har med mig in i livet. Det handlar om hur jag relaterar till honom just nu. Och det är det som är så fantastiskt, att i det ögonblick som jag böjer mig till Guds kända vilja, i det ögonblick jag böjer mig till Guds kända vilja, då kan jag bli fylld med Guds ande. I Efesierbrevet 5:18. Och det är så fantastiskt. Det har ingenting att göra med hur länge jag har varit kristen. Det har ingenting att göra med hur många synder jag har begått. Det har ingenting att göra med hur stora synder jag har begått. Det har bara att göra med min ödmjukhet i denna stund. Om jag böjer mig inför hans kända vilja. Vad han har uppenbarat för mig i det ögonblicket. Då fyller han med sin ande. Och jag tycker det är så fantastiskt. Det är ingen diskriminering där överhuvudtaget. Vem som helst som har trott på Jesus Kristus har blivit fri från synden och dödens lag. Men den friheten ska vi inte missbruka. Den friheten ska vi stanna kvar i. Därför att det finns en princip här. Det vill säga att jag fortsätter hela tiden att uppleva den här friheten mer och mer. Och den manifesteras i mitt liv. Så frihet från synden och dödens lag. Frihet som en princip. Och sedan den tredje och sista punkten. Vill jag tala lite om frihet i den sista tiden. Frihet i den sista tiden. Andra Petrus 2:19. Andra Petrus 2:19. Andra Petrus 2:19 står det. Nej, det var första Petrus, förlåt. Det.
Är det första eller
andra? Andra. Det talar om en viss typ av människor som talar stora och tomma ord, står det i vers 18. Men sen i vers 19 står det: de lovar dem frihet, men är själva slavar av fördärvet. Ty det man besegras av är man slav under. Och jag tänkte på det här, att det finns så många som lovar frihet, eller hur? Gör det här och det här, så får du det här och det här. Liksom en snabb väg att få ekonomisk frihet, eller en snabb väg att liksom bli oberoende av allt och alla och så vidare. Men den friheten som finns idag, den är lite annorlunda. Bibeln talar väldigt tydligt om att världen i den sista tiden kommer att få en världsledare. Någon kommer att komma in och skapa ordning i kaoset, därför att människor längtar efter det och måste ha det, vill ha det.
Men man vägrar böja sig under den levande gudens auktoritet. Så man vill skapa ett alternativt system. Gud, Fadern, Sonen, Helige Ande. Vi har i den sista tiden i Uppenbarelseboken en förfalskning av treenigheten. Satan är Fadern, Antikrist är Sonen och den falske profeten är som den Helige Ande. Så vi ser att ett mänskligt system finns och som lovar frihet till människor. Ge oss bara din röst. Ge oss bara ditt medgivande. Varje dag får man i datorn. Vi har ändrat lite grann i vår lagstiftning. Vill du säga ja eller nej? Ja, jag orkar inte annat än att säga ja, för jag vill ju fortsätta surfa. Har jag läst det finstilta? Vad är det jag säger ja till varenda dag? Det är någonting. Man ändrar lagar, man lägger till, man tar bort, man förändrar. Det är en frihet. Och världen är sig inte lik, därför att människor vill ha trygghet. Och man är beredd att ge upp sin frihet för att få trygghet. Jag vill vara fri från vissa saker. Jag vill inte vara rädd för att sprängas i luften. Jag vill inte vara rädd för det ena med det andra. Därför är jag beredd att ge upp min frihet. Och friheten i de sista dagarna, i den sista tiden, kommer att vara annorlunda. Ett totalitärt system som lovar frihet, men som inte har någon frihet alls att erbjuda, endast fångenskap. Därför det är inte baserat på sanningen, det är inte baserat på Guds ord, det är inte baserat på hans principer, och där finns ingen frihet. Bara ett löfte om frihet. Men de som lovar denna frihet, de är själva fångna. Men det är inte det intressant liksom. Så att den som är mest förledd är de som lovar den här friheten. Och ibland när man träffar människor så ser man att, eller man hör att någon säger, men sanningen är inte exklusiv liksom. Sanningen kan vara en sak för en människa och en annan sak för en annan människa och så vidare. Det är inte alls sant. Jesus säger i Johannes 14:6 att jag är en av vägarna, en form av liv och en av många sanningar. Nej, han säger det. Jag är vägen, sanningen och livet. Finns inga alternativ. Det står ingen kommer till Fadern utom genom mig. Mm. Punkt slut. Jesu budskap är absolut 100% exklusivt. Det är antingen sant eller är det en lögn. Inga gråzoner överhuvudtaget. Och sanningen kan definieras. Och sanningen ska definieras. Och var definieras sanningen? Endast i skriften. Endast i Guds ord. Så kan vi ha frihet i en fallen värld? Absolut. Hur har vi frihet i en fallen värld? Jo, för det första, vi har frihet från synden och dödens lag. Vi sa det tidigare. Hur har jag frihet från det? Jo, därför att jag har nu trott på Jesus Kristus. Och det betyder att det finns en annan lag som jag nu står under. Och den har företräde före den här andra lagen. Så precis som flygplanet kan trotsa gravitationslagen och genom aerodynamikens lag flyga, så kan jag i den här världen ha frihet genom att jag har fått livets andes lag gällande i mitt liv. Och den står över synden och dödens lag. Och för det andra så är friheten en princip. Det betyder att jag behöver inte rensa upp mitt liv 100%. Jag kan inte. Jag kommer inte att göra det. Men det är en princip och det betyder att jag står i en frihet och jag växer i den här friheten i proportion till hur mycket jag lär mig om det. Och jag kan vara andlig när som helst, var som helst. Det finns inga begränsningar, ingenting med mitt förflutna att göra. Har ingenting med och göra liksom hur stor syndare jag är. Frihet som en princip. Och så sa vi, frihet i de sista dagarna. Köp inte lögnen att vi är på väg in mot den ultimata friheten. Vi är på väg in i den ultimata fångenskapen. Där världen kommer att hamna under ett totalitärt system. Och det spelar ingen roll vart. Vi kan inte fly från det. Vissa platser kanske det går fortare och saktare och så vidare. Men hela världen kommer att vara under detta system. Och människor är så redo för detta. Men det är en sådan lögn. Och Jesu hävdande är att ingen kommer till Fadern utom genom mig. Och det är den bekännelsen som sätter oss fria i den här sista tiden. Inte att kompromissa. Inte att hela tiden ge efter och säga att ja, men det är lite si och så. Vi måste ha lite religionssynkretism här. Och förstå att andra människor som är seriösa kanske också kan komma till Gud. För Gud känner ju deras hjärtan. Nej, endast genom Jesus Kristus kommer vi till Fadern. Endast i honom finns det frälsning. Och det är det budskapet som vi har haft och alltid kommer att ha så länge vi är kvar på den här jorden. Detta är frihet i en fallen värld. Herre, vi tackar dig för de här tankarna som vi delade ikväll. Vi ber Jesus att du välsignar dem för våra hjärtan. Vi ber att du bygger upp oss Jesus och låter oss förstå vad sann frihet är, Jesus. Den finns bara endast i dig, Herre. Och låt oss upptäcka den allt mera, Jesus. Som dina barn, som dina lärjungar. Vi ber i ditt namn, Herre. Amen.
Amen.